Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och välkomna till ett nytt avsnitt med Inte din morsa. Hur mår du?
Bra, hur mår du?
Jag mår skitbra, jag är så här, i någon slags adrenalin-drive. Jag kommer ju precis från Sebestax. Jag har varit där på så här, alltså gamla kartellen-snubben. Han har precis startat en ny podd. Så jag har suttit med honom i nästan 2 timmar. Och köttat på trauman.
Du måste berätta vad den podden går ut på. Det är en jävla bra idé. Jag blir citerad att inte jag kommer på den själv.
Ibland är det så här, the simplest of ideas. Man tror liksom att så här, men det här är för enkelt. Där kommer folk, men det blir så himla bra. Han har startat en podd som heter Helt ärligt. Jag tror inte att... Ja, men det första avsnittet kommer sändas typ, ja, men typ på tisdag tror jag. Kanske dagen efter den här podden kommer ut. Så håll ögonen och öron öppna. Och han ställer i stort sett... bara 2 frågor under den podden till sina gäster. Det är en blandad kompott gäster han har. Det är så här, vad är ditt värsta barndomstrauma? Ditt djupaste barndomstrauma? Och sen, vilken var den värsta dagen i ditt liv? Men, det säger sig självt att det bäddar ju för liksom,
så det är jävligt spännande.
Tungt. Liksom. Och grejen är den att han har ju själv levt ett liv... som inte började så roligt med... Han blev ju brutalt mobbad när han var barn. Vilket ju la grunden sen till att han byggde upp liksom ett persona som var extremt våldsamt och hårt för att skydda sig. Och han har ju varit kriminell och knarkat och supit och... ja, alltså verkligen inte levt ett bra liv om man säger så. Men nu är ju han helt omvänd. Han är ju kristen liksom, evangelist och åker runt och bara missionerar i så här tält och är helt så här, he's a Jesus man. Verkligen. Men han tonar ner det lite grann här nu, för han vill liksom inte,
han vill ha större publik.
Han vill ha större... folk är lite rädda för den här missionerande liksom pastorstypen.
Ja, men vi svenskar är ju det.
Ja, vi är ju det. Vi har ju liksom en sund skepsis mot det. Och han har väl också fått lite avstånd till det. Han var ju extremt uppe i det. Vilket jag förstår. För att om man har liksom levt sitt liv i totalt mörker. Och sen så får man hjälp att ta sig ur det. Det är klart att man blir väldigt uppfylld av det som tog en ur det. Liksom. Och så det är klart att han har vandrat runt i det helt hög på Jesus. Liksom. Men det var skitspännande i alla fall. Och jag kom på en grej som jag bara kort kände så här: wow. Både han och jag kom på så här wow-grejer när vi pratade med varandra. Man gör ju ofta det när man pratar med människor. Alltså när man träffar folk generellt så pratar man ju väldigt mycket så här plattityder. Man är ju på någon typ av så här bara morsning-korsning-nivå i nästan alla ens samtal. Inklusive med ens partner. Det är liksom vardagliga ting som ska lösas. Men så plötsligt träffar man någon och så bara går man direkt in i så här kärnan av liksom smärtan på något sätt. Jävligt uppfriskande.
Fan, det är ju spännande egentligen att man ska ha temadagar även med sin karaslok. Det är så här, okej, vad tycker du är värsta som har hänt mellan oss två som vi träffades?
Det är så, jag tror att det är så jävla bra.
Coronatipset.
Ja, coronatipset. Ja. Att ha så här, ja men ta några av de där så här vidrigaste frågorna. Vad är det värsta som hände under din barndom? Då har man en hel kväll och liksom dricker lite te och snackar om det.
Det kommer liksom bara bli så himla olika.
Det är bara jag som tycker sånt är kul.
Nej, det, jag tycker det är skitkul, men jag har redan frågat honom typ, vad det som är det värsta som hänt hans barndom? Han bara,
shit, nu kommer det här.
Ingenting,
sa han.
Ingenting har varit dåligt. Jag bara, men din pappa är liksom, din mamma, är någon som gjort bort sig dit? Den enda grejen som han kan minnas, som han tycker har varit jobbig under hela sin uppväxt. Och jag vet att det är så, det är inte så att han har förträngt eller, det är att hans pappa hade värk i någon fot. Han var ordförande i liksom tennisklubben. Så att han typ, ja men du vet, hade tagit någon värktablett och tog ett par glas vin och det bara slog så hårt. Han blev liksom crazy bananas. Och skulle hålla något tal och slutade aldrig prata, så alla var så här, okej. Okay. Ja, det är typ det värsta som har hänt under hans barndom.
Mattias, ja. Johansson.
Vi bara, upp till Föräkelmodell och kör i södra Söderlund. Vi bara, att det var när pappa rymde. Det var, har du något så här riktigt äckligt, ursäkta uttrycket, fylleminne från din pappa? Ja, det är klart.
Ja, det har jag.
Jag ska ta mitt värsta.
Ja, men jag kan ta mitt. Det värsta, alltså pappa var inte mycket så här att kräkas eller spy och så.
Nej, inte kärs heller.
Nej, utan han har ju en extrem tolerans liksom. Så, men det jag tycker kanske är liksom det så här sjukaste som har hänt, och det sjukaste är att bara för några månader sedan så hörde den här människan av sig. Min pappa kom och hämtade mig och mina brorsor mitt i natten i en limousin. Så han kom ner hem i vårt hus, i mammas och hans hus då. Och de har väl kanske inte en jättestabil då, kärleksrelation får jag anta. Men han hämtar oss, så han kom insmygandes i huset och bara, hallå unga, ni ska följa med nu till Gotland. Och vi älskade ju Gotland, vi var alltid på Snäck Hotel med honom. Då var Snäck ett fancy ställe där det hände mycket roliga grejer. Där var vi liksom några veckor varje sommar och det var bara så här, vad ska vi till Gotland? För det här var liksom inte på sommaren, det här var kanske så här på hösten eller på våren. Alltså när man inte åker till Gotland. Och vi var så här, wow, helt exalterade och bara, gud vad kul, och började packa ihop våra grejer. Men sen så minns jag att jag så här, men vänta nu, ska vi inte säga till mamma att vi åker? Han bara, nej, det gör vi inte.
Så då, mamma vad gjorde hon då?
Och jag var väl kanske så här 7-8 år, Kalle var väl 9 och min lillebrorsa var så här 5. Alltså bara tanken på att jag skulle göra det här mot Micke och så här dyka upp. Ja, i limousinen sitter en blond kvinna.
Mona Silitz.
Nej, det var det inte. Det här var en helt okänd. Men hon var tandläkare. Och det är liksom en blond, snygg kvinna liksom. En ung tjej. Nej, men det var en kvinna. Liksom. Det var inte någon superung brötta. Men i alla fall, hon ska nog med till Gotland. Pappa är dyngrak. Den här unga, blonda tjejen sitter där. Och han ska med oss. Och vi åker i den här limousinen. Och där sitter han också halsar en 70s. Absolut.
Först.
Som han tappar ut genom fönstret, om jag minns det hela rätt. Och sen åker vi båten till Gotland, för då kan man åka liksom den här nattbåten. Ja. Så vi upplevde ju som att man sov på båten, men det gjorde man ju.
Men vadå, vänta nu. Limousinen åker på färjan.
Nej, han dumpar oss i Nyshamn, vi hoppar på den här nattbåten, vi sover på båten och så vaknar vi upp och då tas det väl en ny taxi antar jag, och så åker vi till Snäck. Och på det här hotellrummet då, så är det så här, det är liksom, det är något svitaktigt liksom. Och så, vi sover i ett sovrum. Och pappa är med den här tjejen och är så jävla dyngrak. Och jag minns inte ens hur lång tid det här var. Men det är så skabbigt därför att han är så packad hela tiden. Och det är sån ogenomtänkt grej att åka hämta med sina barn. När man typ så här är otrogen mot sin fru. Och inte ska säga det till barnens mamma. Att man drar med barnen. Alltså...
Men då vaknade typ din mamma på morgonen och ni var borta.
Ja, det måste ju ha varit så. Och det fanns inte mobiltelefoner då.
Alltså jag får så ont i magen. Ja. Så att jag, Nej, men vadå, som att ni var kidnappade?
Ja, han hämtade oss. Och jag har ingen aning om vad det fanns för underliggande konflikt. Om det var någonting att hon hade sagt. Liksom, att om du inte slutar supa, då får du inte träffa barnen. Och att det provocerade honom. Eller, jag vet inte riktigt vad det var som gjorde. Jag måste prata med honom om det här. Om jag minns det här korrekt också. För det är inte säkert att man gör det. Liksom. Han kanske har någon jättebra förklaring till varför han gjorde på det här sättet. Men jag har aldrig fått ta del av den förklaringen. Så för mig är det precis lika obegripligt nu som det var då. Och det blir ju konstigare och konstigare ju äldre jag blir. Därför att jag inser hur jävla galet det är. Om jag skulle göra något motsvarande idag. Så här, glida upp i en limo med någon så här...
Du och jag är limo. Som jag... Du är doppeldejt, så jag har sin limo.
Och vi sitter och halsar en pava, liksom, absolut. Och åker och hämtar Igolo och Fox. Och ska åka till Gotland med dem utan att säga det. Är det jättegalet. Ja, det var riktigt skabbigt tycker jag.
Men du har aldrig pratat med din mamma om det?
Jo, det här fanns ju med som ett så här verkligen helt galet barndoms... Så här, kommer du ihåg när pappa kom och tog oss till Gotland så här? Vad sjukt. Hur var vi med om det här egentligen? Eller är det en dröm? Liksom så.
Då tar jag mitt värsta Gotlandsfilminne då. Nej, men jag kommer ihåg det så otroligt tydligt. Det blir också så här. Både när det jobbigaste har hänt och när det värsta har hänt. Det brukar också gå lite hand i hand i dysfunktionella familjer. Att det börjar så här superhärligt och kul. Och man är
så här, men som sagt det där med att säga. Vad ska vi våga till Gotland nu? Vi var ju helt upprymda och tyckte att det här var så härligt. Mm. Och sen blir det liksom någonting som bara känns som världens grej. Ja, absolut. Mm. Det håller jag helt med.
Och jag kommer ihåg, vi hade så här, mamma hade sytt klänningar till oss. Vi hade likadana klänningar. Hon hade liksom en vuxenversion. Och jag och syrran hade sån här, du vet, som man bara knöt med band. Och så var de liksom bara, ja men, ner till knäna. Så här, bara som en liten... Ja, men en fint liksom lagde tunika typ.
Mm.
Och de var så här verkligen 70-talsfärg. Du vet den här riktigt inte ja, mörkt bubbelgumsrosa och liksom den här liksom lite bjärta turkosa.
Mm.
Du vet, jag ser de här klänningarna och jag hade två tofsar. Det var liksom, vi var så fina och vi gungade innan på vår gungställning och mamma tog en bild och där satt vi. Det var verkligen... Det var någon känsla också när mamma hade sytt klänningen själv. Det var inte som idag att det skulle vara så här, Amish, då gjorde ju alla det. Det var så här, en omsorgskänsla när mamma hade sytt klänningen så hade hon likadan version själv, fast liksom vuxen. Så var vi på bröllop och pappas chef, den legendariska sportchefen Thomas Malmqvist, skulle gifta sig med en bisse. På något ställe, någon hyrd liksom, gård ute i Huddinge där de bodde. Och då kom ju liksom hela tidningseliten och Björn Borg. Och, ja, men det var ju liksom livets glada afton. Det här var ju liksom tidigt 80-tal. Och det krökades liksom så hårt att... nej, men det ballade ju direkt. De låste in sig, typ ett gäng gubbar, i någon liksom, något extra hus där. Låste och bara söp i flera dagar. Och där var vi så här, vad ska vi ta vägen då? Vi skulle ju åka till Gotland dagen efter firat semester och sådär. Men liksom, vad då skulle vi ha stormat byggnaden? Skulle vi ha så här, ringt polisen eller brandkåren och bara, det sitter ett gäng fyllegubbar inne. Kan ni komma och öppna upp? Så vi liksom fick ju åka hem till Bisse och Thomas och sova där en natt och två nätter tills pappa liksom behagade komma ut och nyktra till. Och då satte vi oss på färjan och tälla huset som vi hade hyrt liksom. Jag kommer ihåg
det du säger nu, det som är obehagligt med det, och det där har jag varit med om också några gånger under min barndom, det är när det flera alkisar gaddar ihop sig, och det kan ju gärna hända på typ en kräftskiva, och när det råkar vara alldeles för många som har alkoholproblem, som, och då blir ju det liksom normaliteten.
Jag vet.
De får styra festen och partyt. Ja. Vilket då slutar ju med så bizarra upplevelser.
Ja.
Eftersom man är i minoritet. Precis. De normala är i minoritet. Till och lite de som så här... knasbollarna är i majoritet. Och aldrig blir så obehagligt och läskigt som då faktiskt.
Och så tycker jag så obehagligt med liksom den typen av... det var ju liksom en helt annan acceptans mot det här då. Det var lite så här... Mammorna får sitta och ta liksom en cigg och typ vänta ut de här liksom supputerna. Men det, liksom, det var lite så det var. Mm. Jag tänker också det när jag läser Marta Tikkanens nya...
Du har liksom lagt händerna på den.
Ja, jag köpte den.
Jag var ju helt besatt. Och den fanns inte i så här, digitalt recensionssex.
Nej, men jag kommer läsa ut en snabbt älskling. Om inte snabbare du bara ska på. Springa iväg och köpa.
Ja,
men jag måste skri, heter den. Det är hon som för någon korrespondens med författaren Birgitta Stenberg och Åsa Moberg. Och hur de liksom pratar om sina män då. De börjar faxa till varandra efter ett tag. Och liksom, hon skriver om Henrik då, som var en av Finlands största kulturpersonligheter. Han var tecknare och författare. Hur han liksom helt aningslöst bara skriver om sina älskarinnor, om familjen, om sina barn, om sina föräldrar. Hur han super och liksom hur han går till horor. Alltså, och där sitter de och bara får haka på. Alltså bara, hon måste åka hem tider för massa liksom jobb för att han har super ner så inte kan ta hand om barnen. Jag får sån stress på slag. Hur, liksom, hur kvinnor har och haft det. Och hur accepterat det har egentligen varit fram till nu. Att leva är där och bara så här, ta hand om stora jävla bebisgubbar. Som är packade 24/7. Och bara gör galna grejer. Till slut så, och jag bara känner igen mig så himla mycket. Det blir det här typ djävulspodden. Men just det här att man ska liksom hitta på åtgärder. För att man ändå ska kunna vara en familj.
För att ändå ska kunna bli lite trevligt. Ah. När man ändå är då i borta på 3 dagars bröllop. Och då har man så här fuckat upp och sitter i någon stuga. Så ska frugorna ändå så här försöka. Ja, men jag har också en sån där sjuk. Jag ska ta den sen. Men det är också så här. Med någon liten kvinna då som är så här. Barn vill ha. Jag har gjort en spagett och köttfärssås i alla fall. Man bara mitt i så här fyllekaoset så är det någon som har så här ställt sig och försökt göra någon lite modern. Alltså,
vad härligt vi ska ha.
Ja, vad mysigt. Ah. Och titta på lite barnprogram och äta och köttfärssås.
Ja, men det är normaliseringsprocessen. Ja, men kom du ihåg det där? Kom du ihåg att jag hyrde typ ett fett lyxhus ute i Norrtälje?
Det här var inför
jag,
min
mitt
tid.
Ex skulle vara med barnen. Så att han skulle kunna komma iväg någon dag i veckan. Det var inte så att jag skulle hyra ett litet torp där han kunde sitta och typ jastobacka. Nej! Det här var liksom alltså ett totalrenoverat gammal liksom bagargård. Med typ det lyxigaste badrummet och lyxigaste så här.
För han ville också ha det väldigt fräscht.
Ja, precis.
Han ville inte alltså ta det dess.
Nej, det skulle vara fräschör liksom. Hur jag tyckte så här, men då ordnar vi det och så blir det bra för honom. Så här galenskapsgrejer. Det kostade mig så här 10 papper i månaden att hyra det här i Norrtälje. Och det tyckte jag var så här.
Rimligt.
Ja, rimligt för att det skulle vara lite fräschör.
Han behövde komma iväg på landet. Glada
tajning. Hur som helst, förra avsnittet så pratade vi lite om, dels om man så här mitt i livet så vill man så här, tänker man sig, var det verkligen värt det? Var det så här jag skulle leva? Och det är någonting som jag tycker många kompisar till mig återkommer till liksom under så här coronakrisen, att så här, till slut när man blir isolerad så börjar man tänka så här, vad är det här jag ville göra? Var det så jag skulle leva? För att helt plötsligt så ställs ju massa alternativ mot varandra. För man kanske inte har samma jobb, relationen frestas. Det är klart att man börjar så här omvärdera och tänka sig. Det kommer inte bli som förut och hit och dit. Och då fick vi en massa roliga DM om det. Och en tjej hade berättat för oss att hennes man hade dött. På 3 veckor hade hon fått reda på, eller de hade fått reda på att konstatera att han hade en hjärntumör. Och sen hade han dött inom hennes förlopp av 3 veckor. Och då efter något år när hon hade varit liksom i chock och depression så hade hon unnat sig själv, som hon sa, en tantrakurs.
Just det.
Där hade hon träffat en man, hon skrev till mig efteråt, jag ska veta, som hon har blivit jättekär i. Så skrev hon också så här till mig efter hon hade hört avsnittet, så här, ja. Det där var ju liksom den lättaste övningen, att man skulle sitta och massera varandras hår. Tittar man djupt i ögonen. Sen var det väldigt många övningar som inte var så himla lätta att göra. Men de kan jag berätta om en annan gång. Men vi har ju en kompis, en bekant, som heter Fia Garner.
Yes, eller har hon inte dött om så det är Fia Agå.
Men Fia Garner Agå.
Okej.
Ja, heter hon faktiskt.
Och, men för vi blev ju så sjukt nyfikna på tantra. Och tantra är ju liksom, det har ju kommit och gått kan man säga. Jag vet ju att min morsas polare höll på med tantra. Det var så här, kom in i en form av yogisk, hinduisk tradition liksom, som syftar till liksom att uppnå högre medvetande, men ofta med sexuella inslag då.
När man googlar då på tantraställningar, som jag gjorde nu, då kommer det upp så här 14 olika ställningar. Kvinna på toppen, droppen, strykjärnet, kvinnan ligger på magen med raka ben och höfterna något tyda. Det här är ställning som passar kvinnor som onanerar på magen genom gnid. Face off, mycket så här bra namn. Cowgirl, vet du vad cowgirl är?
Nej.
Som vid vanlig inom citationstecken ridning, du trycker mot mannens bröst och glider längs låren.
I alla fall, tantra är ju då, det känns ju både flummigt, lite liksom perverst, ja, lite konstlat, men ändå spännande, ja, men, tänker jag, sammanfattningsvis, eller?
Jag tänker att man har lite fördomar just för att man känner att det är så här 70-tal och det är så här, oj, nu ska vi gå ner till älven och typ färga garn med rotfrukter och liksom alla ligger med alla hit och dit. Men jag tänker att man ska försöka liksom tänka bort det och tänka tantra som något modernt och en inre resa mot liksom ett bättre sexliv. Och det pratade vi också om i förra podden, att man så här, att i början så är det så jävla fint, man tittar varandra i ögonen, mm, och det är liksom så vackert och sinnligt, och nu är det bara så här, när någon tittar på, man bara, ska vi gå då typ? Men vår kompis Fia i alla fall, hon är, träffade en man,
ja, men,
Filip.
Ja, och det är det här som har fått mig att, om jag tidigare var liksom rätt så här, ja, men sunt skeptisk då kanske mot tantra, så har jag ändå tyckt att hennes resa har varit så jävla cool. Och jag tänker att jag ska inte sammanfatta det, men att det får hon göra själv. Mm. Vi har helt enkelt bjudit in henne här till podden för att hon ska få berätta lite grann om vad tantra är och hur hon träffade sin numera man, är det ju faktiskt.
Ja, och nu ska de även ha ett barn.
Ja, men det här är så...
Mm. Hon är en väldigt härlig tjej. Och
tack vare tantran.
Ja, precis. Ja, men träffade... Nej, men vi ringer. Ja, vi ringer.
Ja. Ja, på tantrakurs. Hej Fia, hör du mig?
Nu blir det
mycket bättre. Ja, vad bra, men det var någonting med Anns telefon. Jag tror hennes barn har smetat in något i högtalaren.
Det är jag som har tappat den.
Nej, Anna har tappat den.
Ja, okej, Anna, men för Sanna hörde jag inte.
Nej, hur mår du? Gud, vad det var länge sedan. Det är alltså Sanna du pratar med nu.
Ja, men det är Sanna jag pratar med.
Gud, vad kul.
Ja, det är fantastiskt bra här. Det är en frid och fröjd att få verkligen isolera in sig med sin man när man är gravid här. Det är hur fint som helst faktiskt. Hur mår ni då? Mår du bra?
Ja, men vi mår jättebra. Vi sitter ju här och poddar nu. Och vi har ju gjort en podd, vår förra podd, där vi liksom var inne lite grann på det här med tantra och parterapi. Och vi har pratat om relationer generellt mycket i podden. Men vi hade en lyssnare som skrev in ett DM. Där hon berättade att hon liksom, ja, efter att hennes, ja, hon blev helt enkelt änka och kände att hon behövde göra liksom en helomvändning i sitt liv. Och då gick hon en tantrakurs. Och då kom ju vi såklart att tänka på dig.
Det är så roligt, så fort du tänker
tantra. Ja, men vi tänker att du ändå, eftersom du har så mångårig erfarenhet av yoga och av liksom, inte bara har gått en tantrakurs utan verkligen har liksom djup kunskap, kan man väl ändå säga, om vad tantra är. Att du kan få förklara det lite grann för oss och de som lyssnar.
Mm.
Och kan vi inte börja någonstans med att du berättar varför du själv varför du själv blev intresserad av tantra?
Jag hade varit singel ganska länge. Jag var ihop med en kille som var otrogen och jag tänkte för mig själv att om jag ska bli ihop med någon nästa gång så ska det här liksom inte få hända igen. Att man kommer så pass långt ifrån varandra att man inte kan uttrycka sig och känna liksom den tryggheten att man kan kommunicera att man kanske inte trivs med den man är med. Så jag var singel väldigt länge. Och gick djupare ner i min yoga som jag redan hade haft med mig i några år. Och yogan är ju en sån fantastiskt, det är ett sånt fantastiskt system. För det går ju ut på att lära känna en själv. Hur man tar till sig världen och hur man skickar ut sin inre värld till den yttre världen. Och inte bara en fysisk form, utan det är ju också väldigt mycket hur man balanserar det fysiska med det mentala, det emotionella, och hur de alla aspekterna kan balanseras så att man blir en hel människa, alltså en balanserad människa.
Mm.
Så det ledde mig ju till att gå djupare och djupare och djupare ner i yogan. Och sen gick ju vår kära vän bort, Rami.
Mm.
Som jag hade delat så mycket av livets alla underbara liksom, tider med. Vi reste ihop, vi gjorde allting ihop. Och när han försvann ut ur mitt liv så gav han mig en sån fantastisk gåva, vilket var att verkligen älska mig själv. Alltså det budskapet jag fick av honom när han gick bort var att ta fram alla de här verktygen som yogan hade lärt mig, av att så här, inte reagera, vara tacksam, att vara glad, att se varje dag, varje stund som någonting helt fantastiskt. Så det valde jag. Så jag slutade faktiskt att dricka. Jag drack inte så mycket, men jag slutade helt och hållet faktiskt att dricka i och med hans bortgång. Men vad jag också kom underfund med var att jag ville gå en yogalärarutbildning. Så jag begav mig iväg till Costa Rica, en månads djupdyk. Och det var helt fantastiskt. Yogan däremot, den traditionella Ashtanga och Hatha yogan, är ju mest, det är ju ett system hur man kan gå så pass djupt in i sig själv så att man kan känna enighet med allting runt omkring sig.
Mm.
Och när jag kom ut ifrån den fantastiska utbildningen så var det fortfarande några frågor som jag inte hade fått svar på. Och det var just det här med att hur förhåller jag mig yogiskt till omvärlden när det kommer in en man? Alltså en flört. Hur förhåller jag mig till sex? Hur förhåller jag mig till att bilda familj? För det är någonting som den traditionella hatha och ashtanga yogan inte liksom tar itu med.
Mm.
Eller den nämner egentligen inte så mycket någonting om det. Så där uppstod då ett intresse för just tantran. Och tantran är ju då när jag liksom började prata med mina vänner och förstod mig på att det fanns ett liksom förhållningssätt till omvärlden som just hette tantra. Så trodde jag verkligen att det var, ja, ah, men det är typ som Kamasutra, det är massor med sex och det är hur man liksom så här hänger med andra och gruppsex. Och jag hade liksom en liten så här typisk så här, ja, ah, men tantra, det är liksom, that's it, det är sex.
Ja.
Och jag gick den här kursen och jag hittade faktiskt en kurs i Stockholm, fast en. Och jag var väldigt glad att jag hade hittat den. Det var kanske 3 månader efter att jag hade kommit hem från min yogalärarutbildning. Och jag fick en sån fantastisk insikt i vad just tantra handlar om. Det handlar ju om att hur tar man in världen runt omkring sig och ser allt det som är runt omkring en som någonting, nu använder jag ett ord på engelska, divine. Alltså,
gudomligt.
Runt omkring, hur kan jag vara tacksam för allting jag får, även om jag får en motgång, även om jag får en sjukdom, även om jag får en svår situation, även om jag förlorar ett jobb, hur kan jag välja att vara tacksam för det? Därför att den här världen handlar inte om att saker och ting är bra eller dåligt, utan det handlar om att vad som än händer så är det jag som äger hur jag reagerar på det. Och det är inte vad som händer än som definierar den, utan det är hur jag väljer att reagera på det som händer mig som definierar mig.
Mm.
Och där kommer ju väldigt mycket värdering och liksom normer och grundarbete i vem är jag? Alltså vad är mina värderingar? Vad är det jag värderar när saker och ting kommer mot mig? Men på den här kursen då så satt en väldigt trevlig man som började flytta med mig. Men jag var så här, nej, men jag ska, liksom, jag måste förstå mig på det här. Och liksom, var väl kanske inte riktigt tillgänglig till att liksom, så här, ge honom attention. Mm. Även om han var trevlig och väldigt snygg. Så direkt fick jag liksom en där möjlighet att börja öva på hur jag skulle förhålla mig till då det här intresset som uppstod mellan mig och den här mannen. Och det är ju en story nu som vi är gravida och vi gifta och...
Nej, alltså ni träffades på den här tantrakursen. Visst är det så? Nej, men det är ändå för härligt, måste jag säga. Men också så här, nej, men det här är ju nästan, det är ju verkligen divine, måste jag säga. För ni är ju så här, när jag ser er två så tycker jag att ni är ju som skapta för varandra.
Ja, och så känns det också. Det är verkligen... Det blev sån fantastisk resa också. För vi var ju båda nya till det här konceptet. Till hur man ser på varandra. Hur man tar emot varandra. Och hur man ger till varandra. Och vi fick ju direkt gå in i de här rollerna som vi hade. Eller inte roller, utan snarare i det här livsbejakande sättet att leva livet. Och det var en sån fin resa, för det var inte så här, nej, men jag vet hur det här funkar, utan det var nyfiket utforskandes från bådas håll. Så det var ingen som var bra eller bättre på någonting, det var inget jämförande, utan det var bara liksom en resa in i varandras världar på ett väldigt, väldigt fint och tantriskt sätt som vi fortfarande har med oss i vardagen. När vi möter varandra och när vi möter andra och när vi är ifrån varandra. Det är verktyg vi har med oss för hela livet. Det har liksom blivit en del av vårt DNA, så att säga.
Alltså, nu kände ju inte ni varandra innan. Så, men har du liksom känt att du har ramlat tillbaka i gamla hjulspår, eller vad jag ska säga? Eller liksom, är det lätt att hålla den här tantriska inställningen till honom och till andra människor och till relationer generellt?
Lika länge som vi har övat på att ta del av de här mönstren som har skapat oss. De mönstren som kanske inte gynnar oss.
Mm.
Som har blivit liksom en del av oss. På grund av att vi har plockat upp det från vår omgivning. Lika länge tar det ju nästan att bli av med de mönstren som kanske inte gynnas. Så det är ju självklart att man faller tillbaka. Men att inte döma sig själv i att man börjar reagera och att saker och ting blir svårt och man blir ledsen och man blir lite deprimerad. Utan det är hela tiden som man säger, nu hamnade jag liksom, nu hamnade jag off-road. Det handlar praktiken om att komma tillbaka till praktiken.
Mm.
Och att inte döma sig själv för att man faller av.
Nej, precis.
Och det gör vi ju titt som tätt. Och mycket av det arbetet vi gör handlar ju om att äga sitt eget liv. Att äga sig själv. Och att inte behöva få bekräftelse av någon annan eller hjälp från någon annan att behöva ta sig tillbaka. Utan allting kommer ner till liksom personligt ansvar. Att jag ansvarar för mitt eget välmående.
Mm. Och det låter ju väldigt mycket som det som... jag och Ann har ägnat oss åt i djävulsdansen och i vår, vad ska man säga, inte kamp, men i vår resa från medberoende, att liksom ta tag i att bli sin egen bästa vårdnadshavare, brukar vi säga. Att,
ja, faktiskt, exakt. Ja. Precis. Ni har ju också kommit till de slutsatserna att det handlar ju, när det kommer ner till botten av allt, så är det att älska sig själv och ta hand om sig själv som är A och O innan man kan dela med sig av sin styrka till någon annan.
Jag har två frågor till dig nu, Fia.
Mm.
Ja, men dels att hur blev det då att älska med någon som man redan från början vågade vara sig själv med? Alltså, det måste ändå ha blivit, hoppas jag och tror jag, ett annorlunda sexliv, om man får uttrycka sig så.
Ja, det har ju blivit för oss båda. Ibland säger man så här, gud, undrar hur det skulle vara att sex med någon annan nu när man har blivit så jävla bra. det är ju som natt och dag, verkligen.
Vad är de stora skillnaderna, tycker jag? Om du liksom kan sammanfatta det här på något sätt. Så att vi kan förstå vad tantra gör för sexlivet.
Så vi kan testa.
Jättebra fråga. Och det som jag skulle nog sätta på toppen av allt är att man blir mer sensitiv. Att göra kroppen, sinnet, sina emotioner, allting som kommer mot den, att stanna upp och verkligen vara i närvaro och vara i kontakt med sig själv och med den andra, med sin partner. Och att få njuta av allt som finns att erbjuda, både av att ge och att ta. Att inte ha några förväntningar eller några förhoppningar, utan här är vi i nuet och bara njuter av att få bara vara här. Inte behöva tänka på att göra någonting eller någonting har en deadline, utan här är jag i mig själv med dig. Så att verkligen kunna sakta ner, att vara i närvaro och att öva på att kunna verkligen känna. Alltså, ger jag dig en smekning på armen, njut av den, ta in den fullt och helt.
Gud, det här är så inspirerande. Fia, vi ska avrunda det. Tack så jättemycket för att du var med oss här och berättade lite om tantra. Det här ger mig, och jag tror nästan alla som lyssnar, en lite annan bild av det. Och kanske kommer ge det en chans. För jag tycker det här låter helt fantastiskt. Puss och kram, ha det bra.
Puss. Hej då.
Gud, jag älskar att livet innehåller så mycket härlig skap liksom. Att man kan sitta med Sebastian Staxet och prata om barndomstrauman och bli helt uppfylld av det. Och sen bara, det är liksom andra människor som går före och testar grejer som små testpiloter. Och sen så kan man gå efter och bara, det här verkar ändå vara en väldigt lyckad grej.
Ja, tantra. Men otroligt. Ja, men nu ska jag vara lite djävulens advokat. Men det som hände var att de var ju båda redan liksom hade slagit in på den här linjen. Om du och jag och Micke och Matti skulle gå på en tantra sex hell liksom, så kanske det skulle vara så kanske det skulle vara lite liksom längre in till själva tantra
kärnan. Jag tror så att alltså herregud. Jag minns ju Micke spelar in Sex Education tillsammans med Gillian Anderson. Och hon håller på jättemycket med yoga. Och Gillian bara, men gud vad sjukt, min yogalärare som jag jobbade med, som jag hade som private yoga teacher i LA, James tror jag han hette, han har helt plötsligt hamnat i Sverige av någon anledning. Och han behöver jobb. Kan inte ni liksom ha någon som private yoga? Hon tror väl att alla är liksom lika rika som hon liksom. Så att man kan ha en private yoga teacher boende hos sig typ. Men vi bara, jo men det kunde ju vara kul. Och Micke var så här, fan det är ju rätt roligt. Han har då varit private yoga teacher till Red Hot Chili Peppers, private yoga teacher till Gillian Anderson, åkte runt på turnéer och bara så här, är någon slags kändisgur. Så vi tyckte det där var skitkul. Så vi bjöd hem för en private yoga session. Och köpte mattor och Micke var väldigt liksom inspired där och tyckte det här var skitbra. Och så bjöd vi med Mickes kompis Stefan Arnell. Vet du vem han är?
Ja, jag vet inte.
Han är en enkel man, väldigt rolig och väldigt härlig. Men han är ju verkligen en, så här, en enkel man bosatt i Tumba som driver Stockholms städgross. Och han tränar väldigt mycket thai-boxning. Han har ADHD.
Och blonda Stefan.
Och det var så jävla kul när James drog igång sin yoga-session.
Det var bara ni tre.
Det tog, och Linda, Stefans tjej. Jag skojar inte, men det tog kanske 5 minuter. Sen gick Stefan. Han blev förbannad.
Nej.
Han klarade inte av att vara i samma position i så många andetag. Det väckte liksom aggressivitet hos honom. Han mådde dåligt, rent psykiskt, av att tvingas befinna sig i en position. Och att det gick så långsamt.
Han klarade inte av det.
Han klarade inte av det. Och det kan jag säga, det kanske inte riktigt mycket grej heller.
Nej.
Det var för långsamt. Det här med att liksom inte, när man har en rastlöshet i sig, man har en diagnos med att ska hända grejer och så bara, ska du stå och andas i 6 djupa andetag i någon position.
Men det är ju den här rastlösheten, men jag tänker om man bara lyckas bemästra den, vilken helt ny värld.
Jo, men det är då,
det är samma sak med sexet. Ja. Det är inte så här att man bara, jag kan själv känna att jag absolut inte har någon så här inner peace direkt. Utan det är också en liten grej som man ska avklara. Och sen kanske barnen kommer in. Det skulle vara så jävla härligt att så här knulla med lite inner peace.
Ja, jävligt härligt. Men jag tänker det som jag tycker också var härligt. För att det är också att vi har fått någon sjuk idé om att vi itutade sen tidningen Fridas. No offense, Ann. Om man har en bra relation, då knullar man 2 gånger i veckan. Och liksom... alla de här bizarra liksom idéerna om vad en lyckad relation är, hur mycket sex det idkas i den relationen och liksom så här. Och det handlar ju egentligen inte om det. Liksom, ingen relation kan ju bara tuffa på med sitt 3 gånger i veckan sex for life. Alltså det dyker ju upp i livet. Barn föds, man får bröstcancer, någons mamma dör, man tappar sexlusten totalt. Det är ju som hon säger, det är liksom det där inliga mötet att man faktiskt ser varandra och liksom att en smekning på armen kan vara precis lika liksom sensationell och viktig som ett fullbordat samlag.
Mm.
Liksom, tänker jag.
Ja, men lite som när man hånglar i början. Man bara, jaha,
det kanske är
det hade räckt.
Vi ska sätta oss in. Jag känner det. Jag tycker det
kan
är
vi
också
inte
så här,
gå en kurs?
Ja, fan om vi skulle göra det. Vi kollar upp en kurs, en tantrakurs. Det var jättespännande. Och bara för att lära sig liksom mer om...
Okej, men då är det vår utmaning där.
Ja, det blir...
Nu ska vi boka en tantrakurs. Ja, det är inte så här, jag tänker att man kan säga att sexet inom parentes. Du och jag skulle kunna gå en tantrakurs.
För att testa och se... Ja, men verkligen så här, undersöka hela formen. Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, men du, jag har gjort en liten spaning här. Hela Della Q är ju en podd som jag slaviskt har följt. Jag vet inte, jag har inga bra liksom, analyser på varför jag tycker att den här podden har varit så himla uppfriskande och bra. Men att jag tycker att det är uppfriskande att 3 unga kvinnor är så jävla intelligenta, snabba och roliga. Det måste jag ändå ge dem.
Och ärliga.
Mm. Och det har gjort den här podden klart lyssningsvärd. Sen har de ju varit kontroversiella och gjort det till en grej att... vara kärringen motvalls för att dels få press och dels få lyssning. Och det verkar ju vara, det är en spaning jag har i alla fall. En del av det här lite yngre gardet som ges in i poddlandskapet. Att de skapar lyssning genom att hamna i kontroverser med varandra. Jag pratar om haveristerna som ju älskar att kritisera våra stora influencers. Alltså poddar som kritiserar, kritiskt granskar och sen mejlar andra influencers eller andra poddare. Lite skolgårdsfeeling, minst sagt.
Mm-mm.
Jag tänker på poddar som Haveristerna, Gott snack och Della Q. Och Daddy Issues. Det är väl de 4, så här, ska man säga, så här, stora it-poddarna för tillfället. Med liksom en yngre... yngre publik och yngre programledare helt enkelt. Än vi då. Det är det unga där, det är de som ja, kommer.
Men de don't give a fuck. Även om det inte blir kanske alltid så lyckad.
Nej, och de har liksom lite grann ritat om kartan för hur man får bete sig mot varandra. Det är extrem skolgårdsfeeling. Vilket man ju har sett liksom på internet i rätt många år nu. Liksom att så här, what happens on internet stays on internet. Och där kan man liksom skriva ner varandra i kommentarsfälten och bete sig som små jävla skolungar i en sandlåda. Ja, på den nivån. Det är inte så farligt, för det är typ bara på internet. Men De La Q har i alla fall splittrats, och Anna Björklund, som är De La Qs liksom matriark kan man väl säga.
Mm.
Hon har ju gått bananjas som någon slags så här ormkvinna. Vad heter den här guden, den hinduiska guden? Mm. Liksom, att hon har bara så här förvandlat sitt väldigt uppstyrda och tycker jag alltid väldigt så här genomtänkta ansikte till att bli en så här galen valkyria som bara
är så här, hon är dödligt sårad.
Hon är så dödligt sårad. Liksom,
det rinner blod ur hennes sår.
Ja, och det är då på grund utav att Moa Wallin, hennes poddkollega, inte vill fortsätta podden. Och i alla andra så här samarbeten där den ena inte vill fortsätta, så har vi aldrig sett något liknande utspel.
Nej.
Och märk väl att de här tre kvinnorna då, får man väl ändå lov att säga, tjejorna, kvinnorna, de var inte goda vänner innan de startade De La Q. De hade liksom arbetsmässiga relationer. Alla tre är ju journalister slash liksom åsikts maker och har varit.
Men Bianca, de var väl inte ens, kände de ens Bianca?
Nej, hon blev liksom inbjuden till det här projektet och ja, de synkade väl de här tre personerna, och Anna och Moa Wallin då. Moa Wallin, de är ju kända från Tankesmedjan i P3 och känner väl varandra lite briefly därifrån, men det är ju inte så att de är bästisar och har någon person. Om du och jag, vilket har hänt, skulle sluta podda, om du sa till mig så här, jag vet inte om jag vill fortsätta den här podden, jag skulle inte bli liksom personligt sårad av det.
Men hennes skäl var ju också att hon liksom tyckte att det var värt, att hon inte orkade längre.
Hon orkade, det var, såhär,
det var jag ganska kontroversiellt såklart.
Nej, men hon sa såhär, jag vet inte om jag tycker att vi har material som gör att det håller för ett år till, tyckte Moa Wallin. Och Anna var såhär, jo men det tycker jag. Och sen åts det tydligen
någon easy cash typ.
Ja, easy cash. Och så ändrade Moa sig. Men sen nu här då för ett par veckor sedan så sa Moa finally nej. Vilket ledde till att Anna får ett sånt jävla utbrott så att hon outar Moas graviditet på Instagram.
Den är liksom ett så jävla osens. Två så här.
Jättegalen.
Det är faktiskt jävligt galet.
Men det är väldigt osens.
Ta bort då bilden. Alltså, så det händer ju att
människor. Men samtidigt så är det ju så jävla smart.
Ja.
För att helt plötsligt så är det massa människor som inte ens har lyssnat på De La Q, som vill göra det och som vill veta allt om det. Så att så här, poddar som Haveristerna, som då har ägnat ett helt avsnitt åt att så här, naila De La Q. Folk bara så här, blir galna och dundrar in på Patreon, betalar massa pengar för att kunna lyssna på det här gamla avsnittet som Haveristerna har gjort. Så de får skitmycket lyssning. Gott Snack bjuder in Bianca Meijer för att låta henne ge sin version av varför hon hoppade av De La Q. De får asmycket lyssning. Hela den här soppan som Anna Björklund har ställt till med är ju ändå helt genial. För att liksom, de lyckas ju ändå skapa sån jävla dragningskraft. För att människor älskar drama. Vi älskar det här så här, jag får inte vara med och då får inte du vara med. Och då ska inte jag, tänker ju så här, det här liksom sårade lilla barnet.
Det känns väldigt mycket 90-tal tycker jag. Alltså 80-tal. Debattsoffer. Ja, det är liksom något annat klimat. Det är inte så systerligt. Det är inte liksom
allt är okej.
Det är bara så här,
det är inte så professionellt.
Nej, det är inte. Och jag tycker att det kan vara ganska befriande.
Jag tycker det är skit. De är så extremt oprofessionella. Jag tycker det är ashärligt. Mm.
För så fort man hamnar i en kontrovers själv, då är det så här, vi ligger lågt.
Inte utåt, vi har
visat att du är sårad, så här, vi ska inte ge dem det. Så tänker jag så här, vad fan ska man inte ge dem det egentligen för? Mm. Man är ju liksom in i märgen sårad. Mm. Ändå ska man spela som att man säger den coola katten på typ hett plåttag. Jag tycker att det här är befriande, för det är ju så här man vill bete sig.
De bara,
man är så här, de går stucken i ryggen. Man är så här,
helt emotionellt drivna.
det som Anna gjorde att hon outade den här graviditeten för att hon ville hämnas på ett gammalt klassiskt grekiskt dramasätt. Mm. Jag kan inte förklara, det var så här, det är en treaktsopera nu och det ska så här, men det ska förgöras.
Mm.
Och sen så kom det ju fram då att hon visst hade skrivit, att Moa visst hade skrivit då att hon kanske ville sluta och skicka ett sms-et. Så då började hon svara och sen så Bianca, nej men alltså det är ju för härligt. Det är för fan, det är som du säger en gammal, det är ju Falcon Crest, googla, ni som inte vet. Det är ju liksom på en 80-talsnivå. Det är liksom smink, alltså de har ju alla attributen för en 80-talssåpa.
Verkligen.
Stora hår, smink, alltså tjejer. Alltså
som hugger varandra i ryggen.
Ja, det är en catfight.
Verkligen. Joan Collins.
Ja, Joan Collins.
Jag tycker att det har varit uppfriskande. Och jag tycker det är skittråkigt att deras podd har lagt ner. För jag tycker det var liksom en timme av... Ja, det var alltid intressant lyssning faktiskt. Det är lite grann som att se... Jag satt och gjorde en sån liten tillbakablick på vilka poddar... Eller vilka bloggar jag läste när jag själv började blogga. Som fick mig att fatta beslut att börja blogga. Lyssna på de här guldkornen till bloggar som fanns då. Mia Skäringer bloggade på tidningen Mamma.
Mm.
Den bloggen, alltså den nivån hon höll, den klassen hon höll på sitt bloggeri. Det finns inte motsvarande blogg idag. Herregud. Ja, det var liksom, den var helt fantastisk. Det var som att säga, varje dag så bara sögs man in där. Och så var det bara så här, och hon skrev mycket och långa inlägg. Och det var inga jävla bilder, utan det var bara hennes så här briljanta jävla liksom texter som vi bara fick till oss helt gratis på nätet. Mm. Sen hade vi Linna Johansson.
Just det.
Skribent och författare. Och hon startade ju då en träningsblogg med fokus på träning, men också väldigt mycket om psykisk ohälsa och föräldraskap och så här. Helt jävla fantastisk blogg. Sen hade vi såklart Alex Schulmans. Charlie Schulmans pappa. Så den var ju helt, alltså den var ju också bara helt unikt jävla bra. Mm. De höll som, och sen hade vi Pluras blogg, svart blogg.
Mm. Nej, det är borta.
Det är borta.
För sen började alla blogga och då var det inte coolt för kulturen att blogga längre.
Nej, och nu, och det blev väldigt kommersialiserat alltihopa. Men ja, och det är det jag är rädd kommer hända med poddarna nu. För att podden är ju liksom den nya bloggen. Man livnär sig och skapar innehåll av väldigt mycket så här personliga berättelser. Och ja, livet liksom. Det är det som är innehållet. Det var ju innehållet i Della Q också. Och personliga konflikter och interventioner och annat.
Jo, smaskigt. Precis. Men det var ju det vi pratade om också. Att de gör ju en sorts intervention med Bianca om hennes...
Ja, de ser att Bianca... Så här är det, Della Q, ni som inte har lyssnat på Della Q, det är ju en samtidspodd förstås. De pratar ju om väldigt mycket så aktualiteter. Men de pratar ju också väldigt mycket om sig själva och varandra. Dels hur de reagerar på liksom olika händelser och skeenden kring sina barndomsupplevelser, sina relationer. Hur de, ja, liksom vilka de är och varför i stort sett. Och Bianca är ju då Bianca Meyer. Hon hoppade av podden i januari. Hon försvann bara helt plötsligt. Och enligt Moa och Anna då så försvann hon på en andlig resa. Man bara, sure.
Till USA.
För det som hände i poddarna innan, i avsnitten innan Bianca försvann. Det var ju att man förstod genom poddandet. För här är ju liksom gränsdragningen mellan personligt och privat väldigt svår. För att de delar med sig väldigt mycket av Moa om sina ätstörningar som hon hade när hon var ung. Och så har de ju en enorm satir och humor kring allting. Liksom. De pratar väldigt mycket om alkohol. De gör också till en grej att de sitter och dricker i varenda... Alla blir lite småpackade.
De klär upp sig för varandra och sminkar sig.
Och så sminkar de sig och så delar de och så dricker de vin. Och så girl poddar club. De liksom. Girl club. Och de kör ju också en väldigt så här antifeministisk approach. Liksom. Alla ska vara så här amishmammor. Kvinnor är som kvinnor är.
Barnen ska inte från förskola.
Ja, Venus och män är från Mars. Och det är liksom mycket så här. Ja, så här var det att de gjorde ju en intervention med Bianca. Och det här är ju de lite extremt kritiserade för. Och det har skrivits spaltmeter om det här. Och det är liksom old news. Men jag kan inte låta bli... För jag var så här, har jag missat det avsnittet? Vad är det för jävla intervention? Och jag har inte missat ett annat avsnitt, men det måste jag ha gjort. Men sen börjar jag förstå vilket avsnitt det är, och det är när Anna och Moa, och det här är liksom så här, att folk är chockade över det här, det kan jag inte förstå, för om man har lyssnat på Della Qs alla avsnitt så handlar det väldigt mycket om ätstörningar, om bantning, om...
De misslyckas med sin bantning.
De misslyckas med sin bantning. Moa har haft kraftiga ätstörningar som tonåring. Och Bianca är väldigt öppen med att hon har lidit av psykisk ohälsa i hela sitt liv, som kommer och går, och hon gör olika utredningar, hon går i jungiansk terapi, och hon börjar gå på AA-möten och sluta dricka, och då dricker inte hon med dem i podden, och sen plötsligt tar hon ett återfall, så vi får ju följa det här vecka för vecka. Och sen i en podd när hon då har varit nykter och börjar gå på 12-stegsmöten, så tycker ändå Bianca och Moa att så här, men det är ändå, är inte du väldigt väldigt smal nu? Säger de till henne på ett kärleksfullt sätt, som jag som lyssnare i alla fall upplever. Och Bianca är så här,
hon blir ju helt stekt. Alltså hon blir så stressad.
Hon blir så jävla stressad. Och samtidigt fattar inte jag riktigt varför hon blir stressad. För att hon har ju varit helt öppen. Hon har ju haft helt öppna kort i podden. Om sin psykiska ohälsa. Om sin ångest. Om sina dryckesproblem. Och att hon har liksom, det är svajigt.
Men,
just
så...
den grejen ska man inte
jag
ta.
Tänker att de går över den heliga alliansen. Att de blir två mot en.
Ja, och att hon själv inte får äga sin historia plötsligt i podden.
Precis, utan de påpekar och berättar för henne hur det är. Vilket hon själv har sagt med egna ord. Men då tar de liksom hennes makt ifrån henne. Och då blir det liksom...
Definitionsmakten.
Ja, då börjar det liksom...
Det är klart. Och det kan jag ju säga så här, det är för att skapa innehåll, förstås. Men jag tror inte att de gör det av det skälet, utan jag tror bara att de glömmer bort liksom att de sitter i en poddstudio, och så tror jag att de har börjat lära känna varandra under alla de här veckorna de har poddat, och de ser hur hon blir sämre och sämre. Och ja, på något sätt. För jag upplevde det inte som stötande när jag lyssnade på det, och när jag gick tillbaka nu och lyssnade så upplevde jag inte igen som stötande, men jag kan förstå det ur hennes point of view. Men å andra sidan, Anna Björklund hävdar ju att Bianca hade möjlighet att få det där bortklippt, men att hon avböjde. Att hon tyckte det kunde vara med.
Men jag tänker att har man så otroligt högt i tak som de har, så blir man ju också så här, jag tror att man blir lite lurad av en känsla av att så här, vad man än, hur man än gör, så är de andra okej med det. Och så helt plötsligt så var de inte det, och då var det helt andra spelregler. Då var det liksom två mot en, och då var så här, det som bantning, att dricka trots att man är mamma, alla de här liksom reglerna som de tillsammans hade så här satt på agendan, nu var det en regel, nu var inte det okej längre. Har du inte själv varit med om det här någon gång, att liksom två av dina kompisar så här, vi har tänkt på en grej
så här.
Det har jag gjort en gång i mitt liv, och det har liksom satt djupa spår. Det är helt vedervärdigt.
Har du tycker inte att det har lett dig någonstans då?
Att aldrig göra så själv.
Ja, men inte, det var aldrig så att du så här... För att jag kan säga att de gångerna när någon har då intervenerat mig. Så jag har tyckt att det har varit helt vidrigt. Men det har ändå fått mig att tänka till kring varför de här två personerna faktiskt säger det här till mig just nu.
Jo, det är sant. Ja, men jag tycker inte
att de gör det på ett elakt sätt. Det är inte så att de lämnar henne så här.
Nej, men jag tror att det handlar om att det blir, allt ska vara okej. Och så var det helt plötsligt någonting som inte var det. Jag tror att det är det som chockar henne. Att så här, hon skulle kunna, men de berättar om hur hon inte ätit någonting, och därför är helt ofokuserad på deras livepoddar. Och då tänker väl hon så här, vi har, liksom att de har försvarat varandras beteende. Typ sisters in arms. Det spelar ingen roll om man är full. Eller liksom... Alla tabun är redan brutna. Och helt plötsligt så är det någonting som är tabu. Och då blir det liksom...
Men framförallt, som sagt, det de har blivit kritiserade för. Så här, ska man verkligen göra innehåll på det? Ska man verkligen spela in det på en podd? Trycker man inte på paus då? Om jag känner att du har så här, spårat ur det här i din föräldraroll. Eller om jag tycker att du lever på något dysfunktionellt sätt. Det är inte så att jag tycker att vi ska ta det i podden. Det kanske man kan prata om sen. Det är ju så här, tänker jag, med kriser och väldigt jobbiga upplevelser. Och det är ju det Bianca hela tiden gör i De La Q. Hon berättar om sina svårigheter, men hon gör det efteråt. Inte när hon är mitt i det, liksom.
Nej.
För att man kan inte beskriva någonting som är akut. Om hon sitter och liksom har börjat utveckla en ätstörning, så har inte hon... Hon har liksom inget narrativ för det.
Nej, men det är det jag menar.
Hon är inte klar. Hon är inte klar. Hon är mitt uppe i någonting jävligt jobbigt. Så det är klart att hon inte kan liksom ge svar på tal när någon konfronterar med det.
Jag skulle nog bara beskratta om du helt mitt i podden skulle bara säga: tänkte snacka med dig. Såg dig med Bobban och Frasse. Det var inte fräscht. Jag skulle bara säga...
Fast det hade varit en annan grej om det hade varit tre.
Ja, det hade varit.
Förstår du? Mm. Om Anita hade suttit här och båda vi hade så här pratat ihop oss. Ja. Och så skulle vi konfrontera det här. Vi får liksom sålla oss till skaran att det var risigt gjort.
Nu ska vi prata lite om vår samarbetspartner.
Det ska vi. Vi har en ny samarbetspartner.
Comfort Net,
klassiska svensktillverkade badkar.
Precis, väldigt fina. Jag har slagit på stort här nu.
Alltså jag är ju en baderska.
Ja.
Jag kan ligga, jag skojar inte, en halv dag i ett bad. Jag är galen i att bada.
Kan du?
Jag vet bara en person som är lika galen som jag är i att bada. Vet du vem det är?
Nej.
Sigge Eklund.
Just det, han ja.
Jag tänker ofta på honom när jag ligger där i mitt bad.
Ja, han kan ju ligga halva nätter. Det är ju väldigt lugnande. Men för mig har det också visat sig att inte ha ett badkar skapar ju liksom dels en tristess. För att barn har ingenting att göra på kvällarna under vintern. När vi är på landet så badar de hela tiden. Där har vi ett helt otroligt fint badkar. Men allt som har med hygien att göra. En tonåring är inte jättepepp att gå in och duscha. Det kissas på, det spills, det bajsas. Så ska man... Barn gillar inte att duscha.
Nej, det gör de inte. Nej. Det är inget härligt att duscha.
Och hela den här romantiska liksom, idén som man också att man lägger sig ner när man är ensam, läser en bok, tänder ljus. Alltså, det är mycket som har skett i badkarna i ens liv.
Ja. De har så underbart fina badkar. Det är det som är deras grej ju. Dels att de är svensktillverkade, men sen också att de har verkligen, får man säga, designklassiker.
Verkligen
fina. Och bra priser.
Mm.
Och vi har nu ordnat en bra deal för er som
precis.
Lyssnar.
Jag ska bara säga att jag håller på att välja här nu mellan Bahamas och Bali. Det är svårt där. Jag kommer kunna bestämma mig ikväll. Gå in på comfortnet.se. De har även återförsäljare som ni kan se.
Om ni vill gå in och se badkaren fysiskt så finns det ju då återförsäljare. Men annars så kan man handla på comfortnet.se och med koden.
Med koden ANSANNABAD så får ni 15% rabatt om ni köper ett badkar. Så gå in och beställ ett badkar så kan vi bada tillsammans. comfortnet.se. Tack!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.